Så, välkomna till Statsrättspodden. Och idag så ska vi prata lite om utskottsarbetet och konstitutionsutskottets roll. Och med mig idag så är Ida Karkiainen
Hej.
Och Lena Sandström. Välkomna!
Tack!
Tackar.
Jag tänker att ni ska få börja med att presentera er. Och Lena, du har ju varit med en gång innan, så nu kommer jag faktiskt först ge ordet till Ida. Så du får gärna berätta vem du är.
Jag heter då Ida Karkiainen och kommer från Haparanda. Är riksdagsledamot sedan 2014 för Socialdemokraterna. Och har, innan jag blev riksdagsledamot så var jag också folkvald politiker. Jag är fortfarande det i Haparanda kommun. Så jag har lite erfarenheter från olika nivåer i det politiska systemet. Men riksdagsledamot sedan 2014 och sedan då 2022 så är jag ordförande för konstitutionsutskottet.
Ja. Och också, nu fyller jag på här själv, men också suttit i regeringen.
Jajamän, jag var civilminister under Magdalena Anderssons regeringstid.
Ja, och Lena, välkommen tillbaka. Och vill du berätta vem du är också?
Ja, tackar. Mitt namn är Lena Sandström och jag arbetar här på Stockholms universitet på juridikum. Och där är jag adjunkt i offentlig rätt. Och i det så ingår både statsrättskursen och förvaltningsrättskursen.
Mm. Så studenterna träffar dig dels i vissa föreläsningar men sen också i gruppundervisningen. Yes. Vi ska som sagt prata lite om utskottsarbetet. Och då tänker jag att vi har ju liksom med oss Ida här som kommer berätta lite hur det är i verkligheten. Och så kommer vi gå in lite på dels kanske historiskt hur det har sett ut. Men också konstitutionsutskottets olika roller. Och liksom vad gör konstitutionsutskottet egentligen? Liksom sådär. Men så tänker jag att vi också ska börja prata lite om dig Ida, bara vem du är och vad har du för bakgrund och så. Mm.
Och jag, förutom det jag sa i början, så är jag också 35 år. Jag är, vad jag vet, konstitutionsutskottets yngsta ordförande genom tiderna, vilket känns lite häftigt.
Kul.
Men det har också varit något som har präglat hela min bakgrund. Jag har varit ganska ung när jag har gett mig in i politiken, men jag har inte börjat i de traditionella ungdomsförbunden som många går, utan jag engagerade mig lokalt i först i elevråd och sen i ungdomsrådet som jag hade i Haparanda.
Mm.
Och alltid varit intresserad av samhällsfrågor och att förstod också ganska tidigt att det hjälper inte att sitta och gnälla över saker, för det händer ingenting. Mm. Man måste göra någonting av sina åsikter och det man tycker är fel och det man tycker borde förändras. Och har då genom engagemanget i både elevråd och ungdomsråd fått lite utlopp för det. Men sen då när studietiden tar slut och skolan tar slut och sådär, då känner man ju att samhällsengagemanget måste tas vidare på något sätt. Och då blev det naturligt att engagera sig i partipolitiken.
Mm.
Så det gjorde jag då när jag var 20 år gammal ungefär. Mm. Och det var faktiskt efter att jag hade pluggat några år på Luleå Tekniska Universitet. Jag läste statsvetenskap eller politisk magister. Fortfarande inte klar, så jag har kvar att göra de här uppsatsarbetena.
Ja.
Men det kanske jag hinner göra sen.
Ja.
Och när vi läste om de politiska partiernas historia och bakgrund så kände jag att nu klarar jag av att göra ett välgrundat val i vilket parti jag skulle vilja engagera mig i. Så då valde jag att engagera mig i Socialdemokraterna och kom då in i kommunfullmäktige 2010.
Mm.
Och så fick jag frågan inför valet 2014 om jag ville stå med på riksdagslistan av Norrbottens valberedning för Socialdemokraterna. Och då tackade jag ja till det. Och så blev det så att jag kom in. Jag trodde först inte att jag skulle hamna på valbar plats. Men Sven-Erik Bucht blev landsbygdsminister och då fick jag hans plats i riksdagen.
Ja. Spännande. Det är många olika vägar man kan ta in i olika roller liksom. Och vi har också i statsrättspodden innan haft med statsvetare, så jag tänker att det också är, finns ju ett naturligt samband mellan just statsrätt och statsvetenskap och liksom mycket beröringspunkter. Men om man tänker sig, jag tänker att vi kommer komma in liksom mer juridiskt kanske på konstitutionsutskottet och så, men om man tänker liksom att om du skulle beskriva en vanlig dag på jobbet, vad skulle du säga att du gör då?
Det finns inga vanliga dagar i politiken, höll jag på att säga. Det är väldigt olika hur det ser ut. Men riksdagsveckan är ju någorlunda fast i sin form. Vi har utskottssammanträden på tisdagar och torsdagar. Vi har möten med stora partigrupperna, våra respektive partigrupper, på tisdagar. Och vi har voteringar på onsdagar och torsdagar. Så att det är rätt inrutat i de obligatoriska momenten, så att säga. Så jag kommer precis faktiskt från ett utskottssammanträde som vi har haft med konstitutionsutskottet mellan 9 och 12 nu på förmiddagen. Och det sker i regel varje torsdag.
Spännande. Och om man liksom, jag tänker att det kanske är svårt att säga då också om man inte har liksom en fastare dag. Så. Men vad tycker du liksom hittills har varit det roligaste med att vara ordförande i konstitutionsutskottet?
Jag är ju en nörd i statsvetenskap. Jag tycker det är jätteintressant. Jag tycker styrningsfrågorna är jätteintressanta. Älskar förvaltningspolitik. Tycker att hur vi organiserar samhället, hur alla våra funktioner finns till för olika ändamål. Det är någonting som är viktigt och kanske inte det som hamnar i mediala rubriker alla gånger.
Nej.
Men otroligt viktigt för hur man ska kunna styra landet till exempel. Och vi har ju sett, inte minst genom pandemin och såna här stora samhällskriser som blir väldigt påtagliga, hur viktigt det är att förvaltningen fungerar. Mm. Att alla vet sina roller, att riksdagen har sin funktion, att regeringen har sin funktion, myndigheterna har sina funktioner och just hur man hanterar kriser ställer ju verkligen allt det här på prov.
Mm.
Så att den typen av frågor har alltid intresserat mig. Jag tycker de är jättespännande och försöker nörda ner mig allt jag kan kring det. Så att då är ju konstitutionsutskottet det roligaste utskottet att finnas och verka i riksdagen.
Bra, du har kommit till två fellow-nördar skulle jag nog vilja säga. Jag tycker också. Jag tycker att de här frågorna är jätteroliga också. Men om man tänker liksom tvärtom, då, vad tycker du är svårast?
Det svåra med just konstitutionsutskottet skulle jag ju säga att det är att vara den här vakthunden som vi är i olika frågor. Vilket innebär att vi är lite tråkiga ibland. Alltså politiken idag ska ju gå väldigt snabbt och det finns krav på att man ska vara handlingskraftig som politiker. Att förändringar ska ske snabbt, att lagstiftningsarbetet ska ske snabbt. Och då kommer KU in som en sån här liten bromskloss egentligen. Nej, men och försöker upprätthålla vikten av att det finns ordentligt med remisstid för utredningar och propositioner som regeringen lägger. Att se till så att vi har nog med på fötterna för att göra lagändringar och inte minst när det gäller grundlagsändringar och grundlagsfrågor. Att vi verkligen ser till så att man känner att allting är noga utrett och att vi inte gör förhastade beslut.
Mm.
För om man tänker, varför är det här viktigt? Och jo, men en slarvig lagstiftning kan ju få förödande konsekvenser. Eller att vi ändrar grundlag från en mandatperiod till en annan kan ju också vara väldigt knepigt och väldigt svårt.
Mm.
Och det är därför som KU har en väldigt spännande uppgift samtidigt som den är väldigt svår. Det vill säga att vi ska försöka vara så eniga som vi kan i de här frågorna. I både grundlagsnära frågor och grundlagsfrågor men också när vi granskar regeringen. För vi vill ju inte att man ska se på regeringsformen på ett sätt bara för att det är ett styre. Och så ändrar man det synsätt nästa mandatperiod.
Nej.
Det urholkar ju också förtroendet för liksom demokratin och stabiliteten och våra grunder i statsrätten helt enkelt.
Mm. Ja, jag tänker att konstitutionsutskottet på många sätt har liksom en grundlagsväktande roll. Och att det liksom också är lite så det är utformat i arbetssättet och liksom hur det regleras. Men jag tänker att vi ska liksom, nu kom du in lite på att man granskar regeringen och liksom har grundlagsnära frågor och så. Att vi ska komma in på liksom vad konstitutionsutskottets specifika utskottsroll är. Men också kanske liksom vi pratar om just utskotten generellt. Lena, hur brukar du liksom när du beskriver utskottsorganisationen, brukar du säga då?
Ja, just det. Det är ju jo, men det är väldigt intressant därför att jag tycker det var väldigt bra Ida, när du tog upp också att det vi ser, det är liksom toppen av isberget när det gäller vad ni gör inom riksdagen. Vi ser de här konflikterna, de här partiledarna som kanske skäller på varandra och så. Men just det här arbetet, det mesta av arbetet, brukar jag säga till studenterna i alla fall, kommer ju ske i utskotten.
Mm.
Det är ju där man kommer överens, man sluter överenskommelser, man vet ungefär vad som kommer att hända sen i kammaren. Jag tror att man brukar beskriva utskotten som riksdagens motor.
Mm.
Det är liksom där de här överenskommelserna träffats. Så man vet när man kommer upp i kammaren med det här ärendet som ni har utrett så brukar man gå just på den linjen som utskotten har kommit med i sitt betänkande.
Mm. Mm.
Så att jag tror att just det här utskottsarbetet är ju otroligt viktigt. Och där får ju konstitutionsutskottet en väldigt speciell plats. För om man tittar i, och här är ju lagstiftaren betonat det också.
Mm.
För tittar man i regeringsformen, i grundlagen, så ser man att det enda utskottet vid sidan om finansutskottet där man har ett grundlagsskydd, det är konstitutionsutskottet. Mm. Mm. Så man har ju verkligen betonat vikten av, det är ju det tyngsta kanske, utskottet kan man ju säga.
Ja, vi brukar skryta om att vi är grundlagsfästa och ett ständigt utskott på det sättet. Mm. Och grundlagsfäderna var ju väldigt kloka när de inrättade konstitutionsutskottet 1809 i Sverige. Kanske handlade det mycket om att begränsa kungens makt. Det var ju en väldig diskussion om just maktcentreringen och man försökte få till en maktdelning och man försökte få till principer om öppenhet och transparens. Och det där handlade ju i grunden om en fight mellan hur mycket makt kungen skulle ha och hur mycket makt som riksdagens ständer skulle ha.
Ja, precis. Tänk, vi hade haft liksom en kung som tog ganska mycket makt och så vill man få en tydligare maktdelning. Liksom. Och det var väl också det första konstitutionsutskottet som tog fram 1809 års regeringsform. Mm. Så där har man också liksom lagt grunden för det utskottet i alla fall.
Och så kommer då, samtidigt som KU inrättades så inrättades ju också justitieombudsmannen som också brukar vi verkligen framhålla framförallt i internationella sammanhang att det var ju väldigt, väldigt tidigt, väldigt framsynt också att inrätta en sån funktion som människor kan vända sig till om man känner att man har blivit illa behandlad av myndigheter. Mm. Det var ju inte alldeles enkelt på den tiden, tänker jag, med myndighetsutövningen heller, så att det är väldigt framsynt.
Ja. Men jag tänker också, alltså, vi brukar prata om utskotten som liksom riksdagens motor och att det är alltså ändå huvuddelen av det som sker i riksdagsarbetet ska ändå beredas i utskott, så det finns vissa undantag, men då är de liksom särskilt reglerade. Och så precis som ni var inne på, att det både konstitutionsutskottet och finansutskottet har omnämnt särskilt, vilket betyder att om man ska ta bort de utskotten så måste man också ändra i grundlagen. Och sen har vi också ett till utskott som man kan säga har en liten särreglering som är skatteutskottet. Och där är, för det står i en huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Och det betyder att det är lite svårare att ändra. Men i övrigt så har vi 15 utskott.
Och EU-nämnden.
Och EU-nämnden, precis. Mm. Och de reas då i en tilläggsbestämmelse. Så att vi skulle ju kunna ändra de flesta. Utom just de tre då skulle vara lite svårare.
Mm. Vad betyder det här med huvudbestämmelse, tilläggsbestämmelse? Kan du...
Ja. Det känns som att du kan, Lena.
Vilken slump att den frågan kom upp. Jo, där har vi också en markering. För även i riksdagsordningen, precis som du säger, då tar man också med, förutom KU och finansutskottet, så är det ju även skatteutskottet. Mm. Och då hamnar det i en huvudbestämmelse. Då kan man fråga sig, varför är det intressant? Riksdagsordningen har en lite speciell funktion, kan man säga. För den, från början var det en grundlag. Men vi kan ju se att i dagens regeringsform så räknar man inte upp det som en grundlag. Men den är svårare att ändra än vanlig lag. Det kan vi se i regeringsformen 8.17. Mm. Men det gäller vad man kallar huvudbestämmelserna. Och när det gäller just skatteutskottet, finansutskottet och KU, då ser vi i riksdagsordningen 7.2. att de räknas upp i en huvudbestämmelse, alltså det är svårare att ändra. Mm. Antingen ändrar man som man ändrar vid en grundlagsändring i princip, eller så blir det ett beslut med kvalificerad majoritet. Men när det gäller tilläggsbestämmelserna, där de andra utskotten egentligen finns, då, om vi tittar i riksdagsordningen, de ändras ju som vanlig lag och då hamnar vi i regeringsformen 4.7. Mm. Så där räcker det ju med en enkel majoritet helt enkelt.
Precis, och det har vi pratat om dels på undervisning, tänker jag, och säkert i något annat avsnitt, att då innebär ju det också att man skulle kunna vara ganska få riksdagsledamöter närvarande och ändå göra ganska stora förändringar i liksom hur utskotten ser ut då. Ja. Men vad bra, då har vi liksom pratat lite om utskotten generellt och så tänker jag att nu ska vi djupdyka in i då det viktigaste utskottet, kan vi säga idag då, när det är vi som sitter här. Så vilka uppgifter har konstitutionsutskottet? Vad är det ni har ansvar för?
Man kan förenkla det till att säga att allting som är grundlag och allting som är grundlagsnära, det är saker som passerar konstitutionsutskottet i beredning. Mm. Och det är ju då sakfrågor, olika typer av sakfrågor, som exempelvis viss del av mediepolitiken när det gäller public service exempelvis. Vi har pressstödet som är en av våra ansvarsuppgifter. Vi har också minoritetspolitiken. Frågor som rör till exempel Sametinget eller ja, men olika delar i minoritetspolitiken, också ett av våra ansvarsområden. Fri- och rättigheter, vi har frågor om begravningsväsendet. Så att alla sådana sakfrågor som ligger, som är grundlag eller som ligger väldigt nära grundlag, det är våra uppgifter. Och sen har vi då den särskilda uppgiften i att granska regeringen, som är en av våra största arbetsmoment i konstitutionsutskottet. Och vi gör ju varje år, så lämnar vi 2 stycken granskningsbetänkanden. Ett på hösten som handlar mer om regeringens administrativa arbete. Hur har man skrivit regeringsprotokollen och hur har man hanterat frågor kring till exempel utnämningsmakten? Hur har man svarat på interpellationer och frågor? Mycket som handlar om relationen mellan regeringen och riksdagen jobbar vi med i höstgranskningen. Och sen under våren, det vi just nu har börjat inleda, det är ju då alla anmälningar som alla riksdagsledamöter kan göra gentemot ett visst statsråd för hur statsråden har skött sin tjänsteutövning. Och baserat då på regeringsformens bestämmelser över hur en regering ska fungera. Så det arbetet jobbar vi med just nu. Så vi lämnar 2 betänkanden och tidigare så heter det ju Decharge-debatt. Och nu är det en granskningsdebatt som brukar ske i juni.
Och sen vi pratade lite om det här liksom med att konstitutionsutskottet har som en grundlagsskyddande funktion, och då pratade du om att men ibland så måste ni vara lite så, nu måste vi vara lite långsammare här. Och där tänker jag att det finns ju också flera exempel på det uttryckt i regeringsformen, också i riksdagsordningen. Jag tänker att om talmannen till exempel skulle propositionsvägra, så är det konstitutionsutskottet som får lov att bestämma om man ändå ska ställa proposition. Vi har vissa bestämmelser i, just när vi pratar om grundlagsändring, att konstitutionsutskottet i slim är en ganska stor majoritet, men att man ändå skulle kunna göra avsteg från tidsfristen om liksom när ett beslut om grundlagsändring måste ske innan valet. Så att ni liksom har en del sådana specialfunktioner, kanske man ska kalla det, inbyggda, som kanske inte händer alltid, men som ändå faller på er liksom.
En sån funktion är också att vi har ju rätten att, och vi prövar åtalsanmälningar gentemot statsråd, som är en väldigt unik funktion och en speciell funktion som bara KU har. Det har inte hänt sedan 1854 att vi har väckt ett åtal mot ett statsråd, men det kommer alltid in några åtalsanmälningar varje år som vi går igenom och prövar i utskottet.
Ja, vad intressant. För det är också en sån grej som vi pratar om, att det här har ju inte hänt. Eller liksom sen, om man tänker på den formuleringen som är idag i då nuvarande regeringsform, så har ju det aldrig liksom blivit skarpt läge av något åtal.
Nej.
Jag hoppas väl att det fortsätter så, kan jag tänka.
Det ska ju mycket till för att kräva att väcka ett åtal, och man ska ju verkligen grovt ha åsidosatt i sin tjänsteutövning för att det ska vara så. Det är ju inte onormalt att vi får in många åtalsanmälningar som handlar om att man tycker att regeringen är landsförrädare eller ja, liknande. Ni känner säkert igen de resonemangen. Men vi prövar varje åtalsanmälan och går igenom varje förfrågan helt enkelt.
Just som den bestämmelsen är utformad, när vi ändå pratar om åtal, så spelar det ju liksom ingen roll om man är eller har varit minister. Om det skulle komma liksom en åtalsanmälan mot dig från när du var minister, då hur tänker du hantera det? Eller liksom är det?
Det är ganska enkelt. Då jävlar jag ut mig från utskottet helt enkelt. Och så får utskottets övriga ledamöter pröva frågan. Ja. Det är ju självklart att man inte kan delta i den handläggningen av det ärendet som rör en själv eller som rör ens egna tjänstutövning. Mm.
Jag tycker det är lite intressant också. Vem är det som blir ordförande i KU? Mm. För det är lite speciellt.
Det är speciellt, och det finns ju en praxis sedan 91 att det är oppositionen som är ordförande. Så jag brukar säga när jag presenterar mig, när vi brukar ta emot internationella besök från andra utskott, så brukar jag alltid säga att jag är ordförande och det här är en roll som man inte vill ha. För det innebär att man inte har regeringsmakten. Även om det är en av de roligaste rollerna, vill jag fortfarande hävda, i riksdagen, så är det en roll som innebär då rent praktiskt att man inte sitter vid regeringsmakten. Det tycker jag också är ganska snyggt i vår demokrati, någonstans att befästa att det är oppositionen som granskar. Och det bidrar ju också till en större legitimitet för hela granskningsarbetet och för hela KU:s uppgift, att det just är en ledamot från oppositionen som sitter som ordförande.
Jag tänker att det också liksom knyter ihop med det du sa tidigare, att liksom just den här typen av frågor är saker som inte ska skifta så fort beroende på vem som sitter i regeringsställning. Och att det kanske är ett sätt att liksom också faktiskt säkerställa det, att man har den typen av praxis. Liksom.
Mm.
Det brukar jag ofta inleda med frågan, men nu tycker jag att vi kom in så mycket spännande saker så att jag tappade bort mig. Men just liksom, nu har vi inte haft någon politiker med innan podden, vi har haft liksom statsvetare, vi har haft JO med och liksom personer som kanske inte, som jag och Lena liksom sitter och jobbar med specifikt juridiken liksom varje dag. Men jag tänker, i ditt jobb, liksom, hur ofta tänker du på statsrätt?
Väldigt ofta tänker jag på statsrätt, men det är ju också viktigt att komma ihåg att vi som är folkvalda och företrädare i riksdagen är just det. Vi är inga experter, vi är inga jurister och vi är inga statsvetare ut i fingerspetsarna allihopa, utan vi kommer ju från olika bakgrunder och har olika kunskap med oss. Och grejen är ju att man ska vara den folkvalda dimensionen i de här frågorna. Och det får man inte glömma bort. Det är väldigt lätt att känna att man behöver bli expert eller att man måste kunna juridiken utan och innan. Men det är inte våran roll. Utan våran roll är ju just den folkvalda dimensionen i de här frågorna. Det är därför vi finns. Och det är därför utskotten jobbar som de gör också. Men det är som sagt, är man intresserad och tycker att de här frågorna är roliga, vilket många av oss i konstitutionsutskottet gör. Det brukar finnas en tendens av att är man både juridiskt intresserad eller statsvetenskapligt intresserad, så brukar man söka sig till konstitutionsutskottet. Mm. Och det märks på våran sammansättning också, att vi är väldigt många som tycker att de här frågorna är intressanta och roliga. Mm. Men, ska man säga, och det här vet ju ni som jobbar mycket med juridiska texter och sådär, att det kan vara lite tungt ibland. Det är ju en svår materia att navigera i. Om du är förtroendevald och kanske inte har kommit från den bakgrunden att du har jobbat med den typen av textbearbetning tidigare.
Mm.
Så att det är en utmaning.
Vad har ni liksom för typ av stöd i det arbetet?
Vi har ett fantastiskt kansli med några av Sveriges främsta statsvetare och jurister som hjälper oss att navigera i det här, och de är ett otroligt stöd. Vi brukar ägna mycket av våran tid till att också tacka dem för att de hjälper oss med att navigera i det här och på ett väldigt pedagogiskt sätt göra det. För som sagt, vi är från olika bakgrunder. Vi har olika förförståelse för de juridiska problemen eller de statsvetenskapliga problemen.
Mm.
Och då behöver man experter som hjälper oss i det här. Och våra föredragande och vårt kansli är den hjälpen för oss.
Mm. Det tänker jag också kan vara intressant. Så nu ligger ju statsrätten här på första terminen, och då kanske man inte helt har hunnit liksom tänka på vad man vill jobba med och så. Men att det är också viktigt att tänka på att även i liksom den politiska organisationen så finns det olika tjänstemannaroller där man kan få jobba med juridik på ett annat sätt. Liksom. Och just om man kanske vill jobba med statsrätt, så är inte det alltid det lättaste att få lov att göra kanske. Men att det ändå finns hos er och också på departement och liknande. Och så här.
Mm.
Sen är det ju alltid grunden.
Ja.
Det är ju liksom, för juristerna så är det anatomikursen,
om
man ska jämföra med läkarutbildningen. Att det är ju att man förstår hur lagstiftning kommer till. Att man förstår det demokratiska uppdraget också som ligger i botten. Det vi gör. Så att.
Vi pratade om det faktiskt förra podden, så hade jag och vår kollega Tim Hållapa en frågepodd. Då pratade vi om just det med liksom normgivning till exempel, att det kan liksom sippra ner i så många olika delar. Att om man har haft ett lagstiftningsärende som inte har berätts ordentligt till exempel, eller att vi ser att här är en förordning men det borde egentligen vara en lag, att det också även för försvarsadvokater eller för personer som jobbar med liksom annan typ av juridik är viktigt att ha koll på den kedjan, för att det också kan vara ett argument för att något inte ska tillämpas till exempel, för att det inte har tillkommit på rätt sätt och liknande. Så det är väl bra poäng. grunden för allt. Mm. Också skönt för oss. Vi pratade om de här olika formerna av granskning. Då, att ni har dels liksom det här allmänna med, där det kanske är mer det administrativa och liksom hur regeringen har skött sitt arbete i den delen. Och sen de särskilda anmälningarna som kommer in i den särskilda granskningen. Och hur liksom, när ni pratar om det här liksom, ansvaret, så hur brukar ni se på liksom, statsrådet i förhållande till KU:s granskning? Liksom?
Ja, man börjar också i änden att vi har ju alltid haft en diskussion om KU-anmälningar. Vad är det för politiskt verktyg egentligen för en riksdagsledamot? Där man har kunnat se en variation över tid över hur man har använt sig av det verktyget. Mm. Det har ju, ska man säga, min bedömning och mitt tycke, det är ju att en KU-anmälan, det är ju någonting som är väldigt tungt. Alltså det är någonting som är en rätt viktig funktion och en tung funktion, så att man ska inte anmäla i onödan, om jag säger så. Mm. Nu är det inte så många anmälningar som görs i onödan, men det har blivit en tendens, och det uttalade vi också i KU för något år sedan om det här med uttalanden. Att det har blivit mer och mer vanligt att KU-anmälningar som kommer in från riksdagsledamöter riktar sig just mot att ett statsråd sa i en debatt på det här sättet, och det var fel, man uppgav en felaktig uppgift, mm, eller man sa på ett sätt som kan misstolkas. Och då hänvisar man ju oftast till regeringsformens bestämmelser om att man måste vara saklig som statsråd, och det måste man ju givetvis vara. Men samtidigt så är det ju i den politiska debatten också så att det är ju väldigt svårt att hela tiden kunna referera till exakt rätt fakta. Och jag tror att alla flesta människorna har förståelse för att det ibland blir fel och att man ibland inte har full koll på en fråga som man ändå råkade svara på. Och för statsråden så är det ju extra noggrant och extra svårt, därför att man har just den här, man måste förhålla sig till det här. Övriga politiker kan ju dra iväg ganska, ganska brett i debatten om man ändå får lov att uttrycka sig så. Det får ju egentligen inte statsråd göra. Men vi måste ju också ha någon form av känsla för att den politiska debatten måste få präglas av ett debattklimat som gör att man ändå, ja, men man måste få vara människa och kunna prata på ett sätt som gör att folk förstår. Men många anmälningar då har handlat mycket om uttalanden. Hur man har sagt en viss sak och vad man har sagt. Mm. Det där har ju vi i KU haft lite problem med att hantera. Mm. Därför att förra årsmötet, eller riksmötet som vi hade, då var det väldigt många anmälningar som handlade om kärnkraften. Och olika uttalanden om kärnkraften. Sa den rätt om kärnkraften eller sa den fel om kärnkraften? Och vi i KU, vi utreder ju inte kärnkraftens historia. Eller hur liksom kärnkraftens historik har sett ut i Sverige under årtiondenas lopp. Så det blir en väldigt svår uppgift för oss att avgöra om någon har sagt fel eller rätt. Mm. När vi får in en KU-anmälan som handlar om att nu tycker vi att den har haft fel om exempelvis kärnkraften. Det har också varit under årens lopp anmälningar som till exempel har kunnat anmärka på att man sa att Sverige har fått fler poliser, när man egentligen borde ha sagt att Sverige rent antalsmässigt så är det fler, men andelsmässigt är det inte det och liknande. Och den där typen av avvägningar, det blir väldigt knepigt för KU att pröva. Och om man då tänker att en KU-anmälan egentligen, det handlar ju om alltså att man har gjort fel i sin tjänsteutövning. Man har frångått regeringsformens bestämmelser på något sätt. Och det är ett verktyg som jag och många med mig också tycker att man ska tillämpa lite restriktivt. Och det där har ju varierat då i antal över tid, men brukar ju nu ha stabiliserat sig och ligger väl på mellan 20 och 30 anmälningar per år. Men något år har det kunnat sticka upp i 48 anmälningar och liknande. Och vi är ju ett utskott som prövar det juridiska, även om vi är ett utskott som också är politiska. Men vi försöker att undvika just den partipolitiska konflikten och försöker fokusera på just det juridiska. Men där har vi också en intressant grej med KU som är en sån här spännande checks and balances som man måste hålla på med hela tiden. Och det är ju att Om vi i regeringsställning måste kunna uttala oss på ett sätt om ett statsrådstjänstutövning och kunna göra det på exakt samma sätt nästa mandatperiod om vi skulle vara i opposition. Så hela tiden ha med sig att det här som vi landar i våra ställningstaganden, det måste kunna gälla oavsett om det är en röd eller en blå eller en grön regering.
Mm.
Och det där är också väldigt intressant. Men det finns ju ändå den här spännande dimensionen av att vi såklart alltid som socialdemokrater kommer att vilja försvara våra socialdemokrater. Och Moderaterna kommer att vilja försvara sina moderater. Och den som sitter i regeringsställning kommer alltid att vilja försvara statsministern.
Mm.
Och det är det här som är ett väldigt spännande element i KU också. Att vi försöker verkligen hitta ställningstaganden som alla kan enas om. Och den här enigheten är också någonting som har diskuterats över åren. Ska det vara så? Hur viktigt är det med ett enigt KU? Vi kanske kan komma in på den frågan.
Det är jätteintressant. Jag tänker just det här, för så i många studier av just konstitutionsutskottet så uppfattar jag att framförallt i den allmänna att det är väldigt att man är eniga, och liksom oftast också i den särskilda granskningen av statsråd att man ändå har ett väldigt enigt utskott. Och jag tänker att vi kanske kan komma in på det sen, men man kan också dra parallellen till liksom hur man gör parlamentariska utredningar när man till exempel ska ändra grundlag. Att då har vi också som utgångspunkt att det är ledamöter från samtliga partier som är med, och att man liksom ska på något sätt nå någon enighet i hur den grundlagsändringen ska se ut innan, redan i utredningsarbetet. Det kanske är lite samma tanke där, liksom, att när det gäller grundlagsfrågor så vill vi ha en större enighet, liksom, för att det är något som kommer påverka inte bara den här mandatperioden utan också liksom kommande mandatperioder.
Mm. Och sen är det ju också så att våra ställningstaganden, det är ju förhoppningen att om vi ser att här finns det kritik att ge mot hur regeringen har skött en viss arbetsuppgift, då ska ju det på något sätt bli en lärdom. Det ska hända någonting av det. Mm. Man ska kunna dra lärdom av det och göra ett bättre arbete. Så vi brukar ibland kalla oss själva för att vi är lite snälla revisorer. Ibland kanske skarpa revisorer. Men vi är en slags revisorsfunktion också. Vi upptäcker ju problem i statsapparaten som vi någonstans ser att det här borde man förändra.
Mm.
Och det här, så här borde man agera, eller så här borde man inte ha agerat. Och eniga ställningstaganden gör ju också att till exempel Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och hela domstolsväsendet egentligen tittar på KU:s ställningstaganden. Våra ställningstaganden blir ju också praxis i många, många saker. Man väger in det i alla fall på ett sätt som man inte skulle göra om vi hade varit oeniga. För då finns det ju olika uppfattningar, och vilken uppfattning ska man då förhålla sig till?
Mm. Jätteintressant. Jag tycker också det här, just när man pratar om juridiskt och politiskt och liksom konstitutionsutskottets roll, att du kommer in på det här med KU-anmälan, liksom vad är funktionen? Och där tänker jag att vi, Lena, brukar prata om det liksom. Alltså just som KU-anmälan, att det är en juridisk granskning framförallt. Liksom. Att det är så vi tänker att systemet är uppbyggt. Och sen har man då istället det politiska ansvarsutkrävandet kan man då istället ha genom ett misstroendevotum. Att det är liksom en annan typ av ansvarsutkrävande. Lär du några tankar?
Ja, nej, men jag håller helt med. Det är ju så, vi har ju pratat just om uppgifterna, och sen att perspektivet man granskar ur, det är just det juridiska. Samtidigt som ni inte är jurister som sitter i utskottet, utan det gör ju antagligen att man får båda perspektiven också på ett sånt sätt som att det kanske är lättare för statsråd att ta till sig också den här kritiken. Att det här sker ur ett visst perspektiv. Så att det är en jätteintressant position som konstitutionsutskottet har, just att komma, vad man brukar kalla det för, prickning.
Precis.
Det är mer populära uttrycket för det. Och sen, precis som Julia säger, sen blir ju bollen den politiska igen. Är det här, den här kritiken från KU, innebär det att riksdagen förlorar förtroendet för den här personen? Den misstroendeförklaringen går igenom helt enkelt.
Och det är inte ovanligt att flera misstroendeförklaringar har väckts just efter att det har varit ett antal anmälningar på på ett visst statsråd till exempel. Mm. Så att det är ju inte ovanligt att det först blir en hord med K-anmälningar och sen så baserat på våran granskning och vad den visar så väljer man som parti att väcka ett misstroende eller inte. Så det är inte ovanligt att det sker i den ordningen, och det är väl också rimligt kan jag tänka mig, för om en K-anmälan är en allvarlig sak att göra så är ju misstroendeförklaringen snäppet än vassare i allvarstyngd.
Mm.
Då uttalar ju riksdagen inte ett förtroende helt enkelt längre för ett statsråd, och det brukar ju leda till att statsrådet antingen innan avgår eller avgår efteråt.
Mm.
Om man inte klarar en sån omröstning.
Mm. Du såg ju också en tendens här att man ser fler anmälningar till KU. Det verkar ju också som man ser en motsvarande ökning när det gäller misstroendeförklaringar.
Mm.
Att det är...
Precis, och det där har vi diskuterat väldigt intensivt också. Hur man använder sig av de här olika kontrollfunktionerna och de här verktygen. Det man ska komma ihåg är ju också att misstroendeverktyget under förra mandatperioden användes ju väldigt ofta jämfört med hur få gånger det hade använts innan. Och det hade ju nog också att göra med, inte bara kanske inställning från partierna över hur man ska använda det verktyget, men det handlade ju också om att vi hade en mandatperiod som var väldigt tajt i mandatfördelning. Till slut så hängde det ju bara på ett mandat. Det var ju om en politisk vilde skulle rösta på en eller på den andra sidan.
Mm.
Och det var ju väldigt små marginaler helt enkelt. Och då blir ju alla de här verktygen extra intressanta att använda sig av.
Det pratar vi också om, liksom, att det här systemet är uppbyggt för en viss typ av situation mycket, liksom, att hur det partipolitiskt har sett ut i Sverige, liksom, och att nu med mycket olika typer av överenskommelser avtar gör ju det också att de här instituten får en helt annan form, och ibland kanske liksom inte riktigt funkar som det är tänkt, och ibland kanske överanvänds. Liksom. Att det är ju så att när ett system som är ganska fast, som det som finns i grundlagen, inte hinner med eller liksom på något sätt ska vara fast, så gör det också att snabba ändringar i alltså riksdagens sammansättning kan ju liksom göra att det inte funkar alltid som det var tänkt. Kanske.
Mm. Men problemet med för många K-anmälningar i för kanske smala eller för lätta saker, samma sak med misstroendeförklaringar som väcks med jämna mellanrum av olika anledningar. Om man överanvänder de verktygen, då urvattnar man ju också de verktygen, och då får de ju inte samma effekt och samma allvarstyngd som de borde ha status som. Så det diskuterar vi väldigt mycket kring just hur vi politiskt ska använda oss varsamt av de verktygen. Mm.
Alltså när du säger att ni diskuterar, menar du liksom då i partiet eller i konstitutionsutskottet?
Både i partierna och i konstitutionsutskottet skulle jag säga.
Mm. Det kan jag också tänka är liksom en bra sak att ändå ha ett samtal om över partigränser. Liksom i.
Mm.
Nu är du i konstitutionsutskottet, och jag förstår att du har suttit i konstitutionsutskottet tidigare också, men inte som ordförande.
Nej, jag kom in i konstitutionsutskottet 2018.
Mm.
Första mandatperioden satt jag i kulturutskottet, och sen var det, jag har varit suppleant i KU sen dess. Och då fick jag en fråga om jag kunde hoppa in i KU och vikariera för en ledamot som skulle vara föräldraledig under en ganska kritisk tid när vi granskade regeringen.
Mm.
Och det var våren 2018, och eftersom att jag hade hoppat in och vickat på några utskottssammanträden så hade jag ändå lite koll på vad KU höll på med. Så att då sa jag, ja men det gör jag gärna.
Mm.
Så då vikarierade jag i KU våren 2018, några månader. Och då var det Björn von Sydow som var vår gruppledare och Andreas Norlén som var ordförande. Det slutade med att Björn von Sydow han rekommenderade mig att Ida, men nästa mandatperiod borde du nog söka till en ordinarie ledamotsplats i KU. Och Björn är ju en av mina stora politiska förebilder, så att det kändes väldigt allvarstyngt att han sa så. Så då gjorde jag det och har suttit i KU sedan 2018 i permanent roll efter valet 2018.
Och då tänker jag att man liksom, alltså det kanske är olika roller, såklart att man är ordförande och inte. Men sen tänker jag att du också då har varit statsråd.
Mm.
Och jag tänker liksom, om nu får reflektera fritt liksom, men just det här att dels liksom en mandatperiod jobba med att granska och sen nästa mandatperiod liksom då kanske bli granskad. Att vad liksom, har du tagit med dig erfarenheter från det in i ditt, alltså i arbetet nu i konstitutionsutskottet, eller tycker du liksom att du känner att det är någon skillnad eller?
Jo, men det gav väldigt viktiga erfarenheter, tänker jag. Och det var ju en fantastisk känsla av att få den utnämningen och få den, det uppdraget att vara minister och vara statsråd i en regering. Det var väldigt, jag kände stort och hedersfullt och allvarstyngt. Inte minst eftersom att det också var en period av både pandemin som fortfarande fanns kvar. Mm. Och när vi då förklarade att pandemin var slut eller inte skulle vara förknippad med den här typen av begränsningar i samhället som hade rått innan. Så 10 dagar efter så invaderade Ryssland Ukraina.
Mm.
Och sen är det valrörelse. Så det var en väldigt speciell period att sitta i regering. Ska sägas. Men det var en fantastisk erfarenhet. Också eftersom att KU granskar ju regeringskansliet och regeringens funktion och vad man gör och hur man arbetar. Så var det värdefullt att få den insikten också från insidan hur det funkar och få ett perspektiv från då andra sidan. Sen, jag tyckte att det var väldigt svårt att, det är ju en utmaning att, för det är två olika roller. Att vara riksdagsledamot och vara folkvald. Till att vara statsråd. Det är ju inte, där har du fått ett uppdrag från statsministern att vara chef och ha utövat ett annat typ av ledarskap än vad det är att vara riksdagsledamot och vara folkets företrädare. Och jag tyckte att det var, jag har alltid trivts också i riksdagsuppdraget just av den anledningen att den folkvalda dimensionen är ju mera, den är ju mera fri och den är ju mera, vad ska man säga, du kan ta dig an olika samhällsutmaningar, olika problem och olika ämnen relativt fritt. Som statsråd har du en portfölj och du måste hålla den portföljen. Nu var jag väldigt glad att jag fick en portfölj som handlar om förvaltningsfrågor och som handlar om att kolla hur kommuner och regioner klarade sitt uppdrag. Det var ju en del i civilministerns uppdrag.
Mm.
Så att det var ju ändå de frågorna som jag känner mig väldigt, som jag trivs i väldigt mycket och som jag tycker att jag har kanske någonting att bidra i. Och det var en stor skillnad. Så det är två helt olika uppdrag, ska sägas. Även om man kan ibland tänka att de ligger väldigt nära varandra. Men det är två olika perspektiv.
Jag tänker att du var minister då. Eller att du satt i konstitutionsutskottet. Och sen blev du minister. Och sen är du tillbaka i konstitutionsutskottet. Känner du att du liksom ser på det på ett annat sätt efter den erfarenheten?
Ja, det kan jag ju säga att det gör man nog. Och de erfarenheterna som man får av regeringsarbetet, det handlar ju också om att när man sitter på andra sidan och granskar och inte har den insikten om hur det är att vara i regeringsställning, så kanske det är så att man ibland ställer krav på till exempel dokumentation och så här. Och i den samhällsandan som vi lever i med att vi har haft ökad administration, ökad byråkrati, man har velat lägga ganska mycket krav på hur man ska utföra vissa saker och detaljreglera saker, så förstår man också att den typen av krav, om man till exempel från KU:s sida skulle uttala att man måste göra på ett exakt visst sätt, förstå i regeringsställning att det lägger lite bojor på hur man kan arbeta och det är inte alltid bra.
Mm.
Och den insikten var väldigt värdefull att få också för hur just det fungerar på insidan av regeringskansliet. Så det var väl en av de tydligaste erfarenheterna jag bär med mig. Men det diskuterade vi också, ska sägas, innan jag blev statsråd och innan den erfarenheten, så hade vi också de tankarna och resonerade mycket i utskottet kring just det här med att vi ska ju inte på regeringsmakten lägga för mycket detaljreglering, för att en regeringsmakt måste ändå kunna fungera som en regeringsmakt och kunna styra på ett bra och ändamålsenligt sätt och inte vara, alltså, att vi inte går in och petar i allt för mycket detaljer heller.
Det pratade vi ju också om med studenterna, att just regeringsarbetet är ju väldigt oreglerat får man säga i liksom regeringsformen. Och att mycket av det är just för det. Vi vet inte hur en regering kommer se ut. Det kan vara olika typer av koalitionsregeringar som gör att man måste kunna styra det fritt. Och liksom att beroende på hur statsministern väljer att forma sin regering så kanske man också vill kunna fördela det arbetet på olika sätt. Och det finns ju ingenting om liksom hur man ska rösta, utan det får liksom varje regering själv på något sätt komma fram till vad som passar deras arbetssätt och sådär.
Och man kan ju inte förutse alla situationer heller. Det tänker jag speciellt på dig kanske, ja. Julia. Din forskning.
Ja, det vet inte du. Men jag skriver om konstitutionell nödrätt och kriser. Så vad man får göra då och inte. Och då är ju framförallt det liksom en sån grej som brukar komma upp. Att, ja, men huvudregeln är att man ska ha 5 statsråd som fattar beslut. Och ibland så är det kanske inte alltid 5 statsråd som är tillgängliga. Och vad gör vi då?
Det var också en speciell sak eftersom att jag är från Haparanda och jag bor och lever där. Jag har också 2 barn och sambo i Haparanda, så att jag pendlar ju till Stockholm. Det är också en vanlig uppfattning som många har, att måste du flytta till Stockholm nu när du är riksdagsledamot eller när man blev statsråd? Och svaret på den frågan är ju nej. Man kan faktiskt, och tycker jag bör, kunna komma från hela Sverige och kunna representera hela Sverige. Framförallt i en sån roll som statsråd. Otroligt viktigt. Men just den här närvaron av 5 statsråd, det är ju uppdelat också så att det finns den här beredskapsveckor. Så att vissa, det blir ju också en skillnad jämfört med riksdagsarbetet. Att riksdagen är ju regel tisdag till torsdag. Sen är det uttalat att du ska vara i din valkrets på fredagar och helgen och måndagar och sådär. Och göra ett valkretsarbete för att man utgår från sin valkrets. Medan regeringsarbetet är ju då inte det. Utan det där är, du jobbar ju för hela Sverige. Även om man också gör det som riksdagsledamot. Men du har inte det här valkretsperspektivet på samma sätt. Utan då är du en företrädare för hela landet och ska kunna vara det. Så det var en liten utmaning att pendla från Haparanda. Och det blev lite längre veckor och man ska ju göra mer besök runt om i hela Sverige.
Just det.
Men apropå beredskapsarbetet, jag satt faktiskt med i Johan Hirschfeldts utredning om beredskapskommittén. Apropå konstitutionell nödrätt som vi verkligen vill försöka undvika. För att vi vill inte ha en regering som tar sig för stora friheter, för det kan också urholka förtroendet för en regering. Samtidigt som vi har sett i krishantering att låser man en regering för mycket så kan inte regeringen styra i en kris. Och det är inte heller bra. Det urholkar också förtroendet för en regering. Så hur reglerar man det här då? Så att en regering kan vara handlingskraftig i en kris men samtidigt inte ta för stora friheter som kan påverka mänskliga fri- och rättigheter och rörelsefrihet och alla våra grundlagsfästa fri- och rättigheter.
Det är jättespännande. Jag tycker att vi kanske kan, på tal om det, komma in på just det. Vi pratade lite innan om just den här eftersträvandet av enighet som du nämnde finns i konstitutionsutskottet och att liksom motsvarande finns i parlamentariska utredningar. Och så satt du med nu i en grundlagsutredning som avgav sitt betänkande i november. Som jag då såklart är jätteintresserad av, för den handlar om kriser. Och där tänker jag liksom att då är det företrädare för alla partier som sitter med och så diskuterar man det. Men Lena, hur tänker du om att man har valt det liksom arbetssättet just för grundlagsändringar? Att man har liksom den här enigheten som man strävar efter på kanske ett annat sätt än vad man gör i utredningar som inte är liksom grundlagsutredningar.
Och det finns ju egentligen ingenstans i regeringsformen eller i riksdagsordningen eller någonstans där det står att så här ska det gå till. Utan det här är ju man har valt som det har blivit någon typ av praxis, att så här gör man. Och man kan ju se spåren av det i väldigt hög grad när det gäller, om man tittar på regeringsformen. Jag brukar peka på egendomsskyddet till exempel, äganderättsskyddet i regeringsformen. Där man kan se liksom hur de olika inriktningarna då har spelat lite med varandra. Okej, om vi får förstärka egendomsrättsskyddet så får ni in skyddet för allemansrätten. Så man kan ju se att det är ju hela tiden, och ibland så finns det kuriösa luckor kan man tycka. Och då har man fått höra utav statsvetare då att man kom inte överens här. Så det lämnade vi lite vid sidan om. Och jag tror att det finns ju naturligtvis alltid. Jag tycker er beskrivning visar ju väldigt mycket att det handlar ju mycket om att man inte kan hitta liksom en formel, utan man försöker liksom hela tiden fixa och dona och hitta de bästa lösningarna i stunden. Och jag tror att på samma sätt som KU är liksom en liten miniriksdag när det gäller proportionaliteten, vilka som sitter där, så att alla partier är liksom representerade där, så blir ju samma sak när man skriver de här grundlagsutredningarna.
Mm.
Här finns liksom alla partier har fått skicka personer som de tycker då skulle kunna vara med i den här diskussionen. Så att jag tror att det är ju förfärligt kostsamt. Det är ju helt uppenbart. Men jag tror att det är en väldigt god väg egentligen. Mm. Just för grundlagar är svåra att ändra. Mm. Det som ska stå där är ju det som är betydelse för statsskicket.
Och det måste hålla över tid. Ja. Det är väldigt viktigt. Men en reflektion kring just utredningsväsendet. Jag har ju haft förmånen att sitta med i ganska många utredningar. Både några grundlagsutredningar men också några utredningar som har behandlat vanlig lag och andra spörsmål. Och utredningsväsendet och sitta med i en utredning, det tycker jag nästan är en av de mest intressanta uppgifterna man kan få som riksdagsledamot. Mm. Och förhoppningsvis så är ju alla partier kloka att de ger sina ledamöter i de parlamentariska utredningarna ett öppet mandat. Mm. Att inte skicka med en bestämd uppfattning från början, för det är verkligen en kunskapsresa och jag tycker att det ska få vara det. Det är därför man också utreder en fråga. Här har vi ett problem, vi behöver lösa det. Hur ska vi göra det på bästa sätt? Och har man en bestämd uppfattning från början, då riskerar man ju att landa fel eller få ny kunskap som innebär att okej, den här lösningen är nog inte den bästa för oss. Och som parti så tycker jag man måste våga också ompröva och utvärdera sina ställningstaganden. Och det hjälper ju utredningsväsendet också till att göra på ett väldigt, väldigt fint sätt. Och just i parlamentariska utredningar när man sitter tillsammans med andra partier så får man ju också möjlighet att resonera tillsammans och kanske tänka lite högre än vad man kan göra i andra sammanhang, politiska sammanhang. För att det är just en kunskapsresa. Och det är en fantastisk intressant sak att få sitta med i en utredning. Och jag har ju också funderat mycket kring utredningsväsendets utveckling. Och Sverige är ju ett av de länder som har det allra mest liksom rigida utredningsväsendet, eller någonting som vi har varit väldigt stolta över i vår lagstiftningstradition, att vi har det här som en garant för att få frågor allsidigt belysta, noggrant utredda, och det skojas ju ibland om att Sveriges, ni ska ju bara utreda saker, ni bara begraver grejer i utredningar, och det är ju kanske sant ibland, men det är också en sak som bidrar till att lagstiftningarna blir bra och välavvägda och håller över tid. Så det ska vi vara stolta över.
Det är ju också att vi pratar om förarbeten som rättskälla. Att det liksom är för att det är utrett och liksom att man inte kan ge en annan typ av tyngd. Liksom. Men om man ser på EU-rätten till exempel, där det är ett helt annat typ av arbete, och då pratar man kanske inte riktigt om förarbeten på samma sätt som vi gör i svensk tradition. Men det här, vi tänker att dels såklart så är det ju liksom just när det gäller grundlagsfrågor och att man vill ha en samsyn, att det är för att det ska gälla länge och så. Men sen tänker jag också att det är pragmatiska skäl, att om vi ska göra en grundlagsändring så kommer vi behöva ha två beslut med ett mellanliggande val där vi ska ha en majoritet som röstar för.
Mm.
Och då är det svårt om vi inte på förhand vet. Alltså det känns ju onödigt att lägga så mycket resurser på att utreda en grundlagsändring.
Mm.
Och sen så har vi ingen konsensus alls bland partierna, så det blir ingenting av det.
Mm.
Att jag tänker att det liksom också finns en sån dimension i liksom hela hur man har valt att göra. Man ger och tar lite. Liksom att ni får det, så kanske vi får det här. Eller lite. Så.
Ja, och som Lena också var inne på, i olika grundlagsutredningar där man inte har nått en bred majoritet, för man behöver inte nå fullständig enighet i alla frågor. Det har vi ju sett under tidens gång, att det har kunnat vara enstaka partier som har reserverat sig i enstaka delar av en grundlagsutredning, och det har varit helt okej.
Okay. Mm.
Men om man ser att det saknas en bred enighet i stora väsentliga delar, då har man ju inte kunnat gå vidare med den delen och har lämnat den åt sidan. Det har varit tradition och praxis av just den anledningen i grundlagsutredningar.
Mm. Men jag tycker också att det var kul att höra det här, liksom att det blir kanske en annan, alltså att man har en annan möjlighet att diskutera i den typen av utredningar. Och hur, nu är ju mycket av det man ser, du var inne på det lite innan Lena, att liksom det är höga tongångar emellanåt liksom, i partipolitiken, och det kan vara lite bråk och liksom. Men tycker du att stämningen är i en parlamentarisk utredning? Upplever du liksom att den typen av konflikter, så att det har varit en partiledardebatt och så har det varit lite dålig stämning, att, ni, att det kommer med in? Eller känns det som att ni har en annan?
Ja, jag skulle nog säga att jo, men det allmänpolitiska tonläget, det påverkar nog många ledamöter, men det kan ju också just bidra till att man känner att det här är ett här finns det syre i att faktiskt kunna komma bort från den dagsaktuella slagkraftiga politiken ett tag, och att försöka liksom misskreditera varandra ett tag till att faktiskt försöka komma överens och istället ha ett helt annat angreppssätt och faktiskt kunna resonera ur någon form av intellektuell hederlighet. Nu låter det som att jag menar att den övriga politiska diskussionen inte är intellektuell hederlig. Det kan man ju ha olika funderingar på. Men den handlar inte om det här med att liksom, hur ska vi vinna fördel i just det här på det här sättet. Utan det handlar om lite längre spår och lite längre ansvar och lite längre, längre tidsserier. Så det är inte den här dagsaktuella politiska slagfältet, utan det är ett annat fokus. Och det brukar oftast leda till att man kan åsidosätta den dagsaktuella stämningen och faktiskt få lov att tänka just högt tillsammans och försöka intellektuellt resonera om olika saker utifrån den kunskap som utredningen har tagit fram. För det, en utredning är ju oftast indelad i olika faser, där den första fasen handlar om att just inhämta kunskap. Och det vet ju alla vi, att sitter man på varsin kant och tar del av en sak, så kan man göra en slags analys. Men sitter man tillsammans och vid samma tillfälle får ta del av samma information och tillsammans resonera om den informationen man just har fått ta del av, så blir ju det ett helt annat arbetssätt och ett sätt som är väldigt, väldigt intressant också att få vara med om. Där man också, tycker jag, i våran demokrati får pröva argument mot varandra. Det är klart att man kan pröva argument internt i sitt parti med sina egna partikamrater och få en slags liksom, prövning i det. Men att få pröva sina argument mot andra människor från andra partier, det ger ju också att man får en viss, men man testar om det här kommer det här att funka, tycker jag att den här linjen håller, faller mina argument, behöver jag slipa på dem, behöver jag omvärdera det jag tycker och tänker. Och den här liksom deliberativa delen i demokratin i just utredningsväsendet, den är väldigt viktig.
Jag tänker att det är liksom egentligen i allt man gör är bra att få in liksom andra perspektiv. Vi hade ett avsnitt med Petter Asp, som är justitieråd i Högsta domstolen, har pratat också om det, att det blir liksom en helt annan typ av arbete. Han också jobbat här hos oss som professor. Men att liksom det här att man får bolla formuleringar och liksom se från andras perspektiv, att det också ger en helt annan typ av kvalitet i arbetet. Och det tänker att du och jag också vet, att så fort man liksom är i en forskarmiljö där man får bolla sina idéer, gör också att de blir vassare, liksom, att man får, som du säger, slipa lite även. Det gäller på många olika sätt, och kanske också för studenter att liksom i basgruppsarbetet eller liksom att man diskuterar saker med sina kursare, att det också gör att man kommer till en djupare förståelse, att man liksom kan se okej, men så här kan det här argumentet bemötas, hur skulle jag då göra om jag får den här frågan nästa gång eller liknande.
Verkligen.
Jag tänker nu att har ni någonting som ni tycker att vi skulle ta upp mer, eller någon fråga som ni skulle vilja ställa till varandra, eller något som ni känner att vi inte har varit inne på som ni skulle vilja prata om idag?
Jag tycker det var jättebra val av person som du bjöd in, Julia. För här har ju fått, jag menar, statsrådspositionen, riksdagsledamot, speciellt ordförande för KU och så just arbetet i utskottet. Så att, tummen upp, Julia. Och Ida,
ja,
naturligtvis.
Jag är väldigt glad att få vara med. Jag tycker det här, som sagt, väldigt intresserad av de här frågorna. Och inte minst med tanke på dagens politiska klimat som man kan verkligen fundera över. Se på det amerikanska presidentvalet och valkampanjerna där och hur det på riktigt blir farligt när man börjar, när populismen får liksom gro och när man börjar känna att man tappar tilltro till staten, man tappar tilltro till lagstiftningen, man tappar tilltro till politiker och att politiker får en bild av att man måste vara väldigt handlingskraftig, man måste vara väldigt slagkraftig i sin retorik. Så känns det som att vi är några stycken som inte är så. Vi är några stycken som faktiskt tycker att det politiska hantverket är väldigt intressant. Som tycker om att kompromissa och som tycker om att försöka värna de här långa linjerna och praxisen. Och kanske inte vara de som syns och slåss mest ute på liksom det politiska slagfältet. Men som försöker göra ett anständigt politiskt hantverk. Och det känns som att konstitutionsutskottet är en sån instans i samhället som försöker göra det. Och det är lätt att glömma bort i det mediala som gärna vill beskriva just dramatik och som vill beskriva konflikt. Det speglas inte så mycket att vi också söker konsensus i många, många saker.
Vi pratar ju mycket om, eller jag brukar liksom också med studenterna försöka prata om liksom, hur ser ni statsrätt i media eller liksom, vad har hänt som är statsrätt? Och att det också är något som inte alltid får så mycket utrymme. Att, som, det här är faktiskt en konstitutionell fråga, men det blir liksom inte något som syns jättemycket. Mm. Och lite samma då som du tar upp, att det kanske inte är de här frågorna som är de roligaste att ta i, liksom, det är inte så bra rubriker. Och det tänker jag att vi såg lite med den här grundlagsändringen som gjordes i tryckfrihetsförordningen till exempel. Att det kom upp först efter valet, att det blev en diskussion. Och sen, men det är en grundlagsändring, varför fick inte det med plats? Men det var inte lika intressant kanske då. Den typen av frågor är ju alltid ständigt aktuella när man pratar om det här ämnet. Vad får de för utrymme liksom?
Sen är det några journalister i Sverige, de är kanske en handfull som bevakar konstitutionsutskottets arbete och konstitutionella frågor och all cred till dem, vill jag bara säga.
Det är bra, vi ska inte glömma dem.
Nej.
Men vad kul, jag tycker att det här har varit ett jätteintressant samtal och jätteglad att du tog dig tid att komma hit. Och Lena, jag är jätteglad att du ville vara med igen i podden.
Tackar.
Det är vi glada för. Jag brukar alltid avsluta med att gästerna får lov att liksom ge någon typ av medskick till studenterna som kan vara någon typ av tips, antingen liksom en bra bok eller ett studietips eller någonting som ni känner att det här skulle jag själv ha velat höra när jag pluggade eller så. Men jag brukar också säga att det är väldigt högt i tak så man får tipsa högt och lågt. Och du får gärna börja, Ida.
Oj, var ska jag börja? Nej, men jag läste precis och jag var faktiskt med på en del av det seminariet. Men det var ett vittnesseminarium i riksdagen för ungefär ett år sedan. Där man utgår, Södertörns högskola utgår från en process som handlar om att man ska efter ett antal år berätta om vad det var man var med om och hur det hade fallit ut. Och då var det just den senaste grundlagsutredningen som gjordes 2010 på regeringsformen som var föremål för vittnesseminariet. Och det finns sammanställt i en liten skrift som Riksbankens jubileumsfond har tryckt upp. Vill man veta hur det internt går till i en grundlagsutredning och hur man internt politiskt också resonerar om grundlagsfrågor i en utredning så är den en fantastisk skildring över hur det kan gå till.
Jättebra tips. Och också kul eftersom det är en reform som vi pratar ganska mycket om på kursen. Det hände väldigt mycket 2010. Ja, Lena.
Ja, så det var ju jättebra tips. Då har jag absolut skrivit ner. Förra gången som jag var med då sa jag, slog jag ett slag för Statsrättspodden. Och det fortsatte jag med. sen tycker jag också någonting som är lite intressant är just här har vi pratat en del om just att KU:s granskning inriktar på den juridiska sidan. Det är, samtidigt så har vi ett politiskt uppdrag. Just tanke också på svenska jurister är generellt sett vi vill göra en rågång mellan politik och juridik. Mm. Och just fundera på sin egen ställning, just sin egen reflektera över det här, för i statsrätten då kommer vi ju verkligen, man brukar säga att juridik det är frusen politik helt enkelt. Det har fått en annan form och liksom blivit normerande på något sätt. Just det tycker jag är väldigt tydligt i statsrätten. Att man tittar just utifrån, okej, det här är ett statsrättsligt perspektiv, men det finns ju också den här demokratiska processen som vi hela tiden diskuterar och tittar på. Så titta på vad händer i KU? Mm. hur kan vi översätta det till de här paragraferna som Julia och jag håller på att rasa runt i på lektioner och såna här saker. Så att,
och varmt välkomna att höra av er om det är någon student som har något spörsmål om KU. Vi är många ledamöter i konstitutionsutskottet som gärna tar emot besökare och som gärna berättar mer om hur vi jobbar och hur det går till. Vi är mer än glada över att få göra det.
Otroligt lyxig inbjudan att få. Jag tycker att det är jätteviktigt och liksom att vi ibland har en illusion om att det är helt, som du säger, vattentäta skott. Men att det kanske snarare är liksom ett staket som man går emellan, och ibland så blir politiken mer synlig i juridiken, kanske särskilt i konstitutionella frågor, och ibland mindre. Men att det inte går att låtsas om att de är helt väsensskilda på något sätt. Vad kul, stort tack för det här.
Tack,
tack själv, Julia.